spår av girighet. Ni är inte det ni äger. Inte ens om ni äger mycket. Med girighet, det är ett begär som aldrig går att mätta. Girighet har ett mantra, och det är att mycket vill ha mer. Men som svar på detta så berättar Jesus liknelsen om den rike dåren. Mannen som var rik, mannen som hade många åkrar, mannen som antagligen skötte sina åkrar väldigt bra, och det blev riktigt goda skördar. Ni vet den här berättelsen om pastorn och bonden, va? När pastorn och bonden går och tittar på bondens marker, så säger pastorn till bonden så här förtroligt: broder, det är fantastiskt vad Gud och du har fått ordning på de här fina markerna. Ja, säger bonden, du skulle sett hur det ser ut när Gud hade hand om det själv. Så den här mannen, han hade liksom koll på läget på något sätt, va? Men det man ser när man läser om honom, så ser man att det finns en centrumgestalt i hans liv. Och det är han själv, det är jaget som är i centrum. Så har han fått de här goda skördarna, så att det finns inte ens plats i ladorna för det allt han har. Så börjar han resonera med sig själv. Och när man ser den här texten, är ju skriven på grekiska. I grekiskan så används ordet jag 8 gånger och ordet mina 4 gånger när han talar här. Jag och mina. Och det är det enda som är i fokus när habegäret har slagit sina klor i en människa. Det är egot. Det är jaget. Jag, mitt och mina. All min säd, allt mitt goda, jag, mitt och mina. Det är liksom fokus för den här mannen. Att dela med sig när man hade mer, mycket mer än vad man behövde. Det verkar inte ens vara en tanke, ett alternativ på honom. Att andra fanns som kanske skulle behöva få en del av allt det han hade. Det fanns liksom inte i hans tankevärld. Eller att fråga Gud. Eller ha inställningen att säga: Gud, du har väl välsignat mig så enormt mycket. Vad vill du att jag ska göra med all den skörd som jag har fått? Men inte den tanken finns heller hos den här mannen. Han tänker: jag bygger större så jag får plats åt allt som jag ska ha. Så han samlar på sig mer och han tänker att nu har jag mitt på det torra. Nu kommer jag att klara mig. Nu kan jag ta det lugnt. Jag har ju så mycket. Jag har jobbat så hårt så länge. Så nu kan jag ta det lugnt. Nu kan jag sätta mig ner. Nu får någon annan ta över. Han är så nöjd. Han är så självcentrerad. Men det är ju en helt annan ton man läser vidare i Bibeln. När man läser till exempel när Paulus talar till församlingen i Korint, så säger han så här i 15 kapitlets 58 vers: stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och lyssna, och ge er helt i arbetet för Herren. Ni vet att han inte låter er möda vara förspilld. Eller som han skriver till Timoteus: håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare, och fullfölj din tjänst. Fullfölj, gör klart, fortsätt hela vägen. Det är inte som den här mannen säger: nu kan jag ta det lugnt, nu kan jag sätta mig ner, nu har jag mitt på det torra. Det är inte den tonen som finns hos en Jesu lärjunge, utan då finns det något annat inbyggt i ens hjärta, att liksom fortsätta att ge vidare av det som man har fått. När han då har fixat det här, så kommer Gud till den här mannen. Vet, Gud kommer ibland i våra liv. Gud ställer sig liksom bara i vägen ibland i våra liv. Vi kan hålla på med våra planer, våra tankar, våra projekt, allt som vi tycker är viktigt, allt som liksom handlar om oss. Men Gud kan komma i vägen. Och Gud kommer i vägen här. Det var ju liksom meningen att den här mannen skulle ha det lugnt och fint och härligt. Och han såg liksom åren framför sig. Men Gud säger något annat i den här berättelsen. Din dåre. Ja, det är inte så kul om Gud säger det till en. Eller hur? Jobbigt. Ligger man liksom lite illa till. Din dåre, i natt ska din själ avkrävas från dig. Alltså i natt ska du dö. Vem ska då få allt du har samlat? Allt som du har lagt på hög. Alla monument du har rest över dig själv. Din stora lada. Vet, mannen tror att det är han som bestämmer sin livslängd. Bibeln säger, människan lägger upp planer, men det är Gud som styr. Vet, en dag så ska vi alla dö. Och ni vet, Timbuktu, det är ingen kristen artist, ingen kristen låt, men själva titeln där, alla vill till himmelen, men ingen vill dö. Alla vill liksom ha det här liksom som någon typ av säkerhetsbiljett liksom på något sätt. Va? Vi hoppas och vi tror. Ibland utlovar vi himlen fast vi inte ens vet om människor tror på Jesus. Ni vet, rikedomen hjälper oss inte den dag våra liv tar slut. Vi får ingenting ta med oss. Vi föddes in i den här världen utan någonting. Alltså människan är ganska utsatt när man är född. Man behöver verkligen föräldrar, eller hur Doris? Ja, man behöver sina föräldrar. Man klarar sig liksom inte själv. Men lika tomhänta som vi föds in, lika tomhänta lämnar vi den här världen. Vi får ingenting ta med oss. Komikern och skådespelaren Jim Carrey, han säger så här. Jag tänker, tänk om alla skulle bli rika och kända och göra allt som någon någonsin drömt om. Så att de kan lära sig att se att det inte är svaret. Vet, livet är mer än det man äger. Livet är att lära känna honom som är vägen, sanningen och livet. Han som är uppståndelsen och livet. Att bejaka livet är att leva med tacksamhet. För varje dag som blir mig given. Att förstå att det inte är en rättighet. Utan en gåva. Varje dag som Gud ger oss. Det är en gåva. Det är ingen rättighet. Vem har sagt att just du skulle ha det så oerhört bra och att du och jag har fått det så oerhört bra? Vad är syftet med det? Inte att vi ska bygga större lador, samla på oss mer, foka mer på oss själva. Det är inte den vägen som Gud kallar oss att gå. Människor som lever så kallar Gud för dårar. Den rike mannen, han hade ingen beredskap för att hans liv skulle ta slut. Ladorna var fulla, fickorna var fulla, plånboken och checkhäftet och kreditkorten och whatever you will. Garaget var fullt med bilar och mopeder och allt möjligt, om det var nu så, eller hur? Men han var helt tomhänt inför faktumet att livet denna natt skulle utkrävas av honom. Han var helt black. Han hade ingenting. Så går det, säger Jesus. För den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Att vara rik inför Gud, det är ett väldigt annorlunda uttryck. Det finns några sådana uttryck ibland som man undrar, vad betyder det? Förr i tiden talade man om människor som hade makt med Gud. Känner ni igen det? Den här människan har makt med Gud. Ingen känner igen det. Det är klart ni gör. Nicka, kom igen. Och vad menar man med det? Jo, det var människor som hade liksom trängt in nära Gud, som hade en relation med honom. Till exempel Abraham i Bibeln. När Gud ser synden i Sodom och Gomorra säger han, jag ska fördärva de där städerna. Säger Abraham, hej, det kan du inte göra. Det kan finnas rättfärdiga människor där. Finns det 50 får du inte göra det. Okej, säger Gud. Ja, finns det 40 får du inte göra det. Och så delar liksom Abraham med Gud. Han har makt med Gud. Varför då? Han är hans vän. Han är inte tomhänt inför Gud. Han är rik inför Gud. En annan person är Mose. När folket har byggt en guldkalv och liksom dansar om det och festar omkring det, så bara Gud bara lackar och säger, undan Mose, jag ska fördärva alla utom dig, ska jag bygga ett nytt folk med dig. Nej, så kan du inte göra, Gud. Tänk på dina löften. Tänk på det du har sagt. Tänk på det du har gjort innan. Du måste rädda detta folket. Och en mans bön inför Gud gör skillnaden för ett helt folk. Varför då? Han hade makt med Gud. Att ha makt med Gud. Det är mer. På något sätt verkar som att man har trängt djupare. Man har gått lite längre. Man har pushat på lite mer och sagt, Gud, jag släpper inte med mindre än att du välsignar mig. Det är som att det finns något driv i den typen av människa som har makt med Gud. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi som församling skulle vara en grupp människor som inför Gud och inför den här staden och landet som vi lever i är människor som är kända, vi har makt inför Gud. När vi böjer våra knän, när vi ropar till Gud, så händer det någonting. Därför att vi har trängt igenom. Vi har nått fram. Vi har sagt, Gud, vi nöjer oss inte med att det bara är som det är. Vi vill se något mer komma. Vi vill se ditt rike komma. Vi vill inte läsa i våra tidningar, höra och på, nu kanske man inte läser mycket tidningar längre, men plingar i våra mobiler, nyheter om hur människor mår sämre och sämre och det är utsatta områden och det är allt möjligt. Nej, vi vill läsa, vi vill höra berättelserna som säger att jag hade inte hopp, nu har jag fått hopp. Jag hade ingen mening att leva, men nu har jag mött honom som är meningen med livet. Det är det som vi behöver få se. Och jag tänkte häromdagen, eller var faktiskt idag jag såg en bild på Facebook. Ett stort mötestält som är rest i lilla byns, eller byns staden Sävsjö. När man ska fylla Sävsjö med evangelium och säga till en hel ort, det finns hopp. När jag var på Nyhemsveckan förra veckan, då träffade vi en man i matkön. Och det är bra, det tar tid i matkön på Nyhem, så att där får man prata med människor. Och han var från Sävsjö. Och han sa, vi har förberett oss för att vi ska ge evangelium till vår stad. Jag bara kände, wow. Här har vi någonting. Vad är det för människor som vill offra? Men han offrade kanske 1,5-2 veckor på sin semester. För att han bara kände, vi måste få ge ut evangelium till vår stad. Jag är rädd för att vi har abdikerat ifrån våra städer. Vi har abdikerat ifrån våra gator. När jag växte upp, det är ju väldigt, väldigt länge sedan. Då var vi ute och sjöng och spelade. Jag var från Kalmar. Vi räknade ut någon sommar att vi hade haft 50-60 utemöten. Det blev ju tusentals frälsta. Men vi var på gatorna. Vi bara sa, vi sjöng att Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och vet att han är lika mycket svaret för vår värld idag som då. Kanske mer. Och på något sätt så behöver vi få tillbaka den här längtan, den här passionen att människor måste bli frälsta. Därför att det finns så mycket som drivs av denna girighet i vår tid. Där mycket vill ha mer. När man liksom inte nöjer sig, när jag har 3 miljarder på kontot, jag vill ha 4 miljarder på kontot. eller vad det nu är för något. Jag tycker jag har för dåligt kontrakt. Jag tjänar bara 52 miljoner om året, säger den 21-årige hockeyspelaren. Hallå! Mycket vill ha mer. Men nu var det inte makt inför Gud. Hur står att det var rik inför Gud? Men jag tänker att de där två begreppen hänger ihop. Motsatsen har vi redan konstaterat. Det är ju att samla skatter åt sig själv. Då är man inte rik inför Gud. Att vara rik inför Gud är att samla skatter åt honom. I det avseendet hur vi bygger våra liv. Vad det är som styr oss. För Jesus säger att där vår skatt är, där kommer våra hjärtan att vara. Så är det. Ibland har vi läst i Bibeln baklänges och sagt att där vårt hjärta är, där är vår skatt. Men det säger inte Jesus. Det står inte så i Guds ord. Utan det står där vår skatt är, där som vi värderar. Det vi verkligen bryr oss om. Där finns våra hjärtan. Så därför är så avslöjande vad det är som är vår passion. För det är där våra hjärtan är. Ingen annanstans. Vi kan inte lura våra hjärtan, vänner. Skatten kommer vi att följa. Och det är därför som Jesus berättar att med himmelriket är det som när en man hittar en dyrbar pärla. Och han säljer allt han äger för att få tag på denna dyrbara pärla. Därför att det är skatten han är ute efter. Det är det han vill ha. Det är det som han värderar mest. Så allt annat liksom blir underordnat. Att vara rik inför Gud. Det att ha sin skatt i att tro, i att leva och att lita på honom. Det att ha sin skatt i det, att ha sin glädje i det, att ha sin lust i det, att ha sin passion i att lära känna Jesus Kristus. Det att lämna allt och följa honom. Det är att först söka Guds rike. Att tanken som kommer inför olika val är inte, vad kan jag få ut av det? Utan Gud, vad är din vilja? Vad vill du? Vad har du för tankar? Har du någonting som öppet här? Finns det en väg för mig att gå? Finns det någonting som du vill att jag ska göra här och uppleva här? Det är det handlar om. Guds rike först. Gud först. Gud som nummer ett. Sök därför först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Jag vet inte hur det är med det, men jag är superfokad på allt det andra ibland. Eller hur? Det är som att man söker Guds rike så här ungefär. För man är på väg till allt det andra. Så det är som att Gud bara behöver vrida om hela fartyget och säga, hej Lasse, menar du det du säger? I en ganska ny lovsång så sjunger vi så här, jag vill ge dig det bästa jag har. Jag vill ge dig det bästa jag har. Jag vill ge dig det som är dyrbart. Men ibland så ger vi Gud bottenskrapet, det som blev över. Men att vara rik inför Gud, det är inte att komma med det som blev över, utan det är att komma med det som är det bästa. Så kanske inte det är mycket, men jag kommer med det. Det är den känslan, du vet, som du hade när du i träslöjden skulle göra en klocka. Och så tänkte du, jag ska göra en klocka och jag ska ge bort den till mamma. När i julklapp eller när hon fyller år. Och du lägger tid på denna klockan och den ser inte klok ut egentligen. Men du gör alltid ditt bästa. Och du får någon sån här, man ska bränna in. Kommer ni ihåg det? Ingen som kommer ihåg det. Och man fick bränna in siffror. Man fick bränna in olika grejer. Man brände in mamma med ett. Och det blev bara ett M. Oj då. Jag älskar eller någonting sådär va. Från Lasse. Och man kom och man bara kände, wow. Den känslan. När man gav bort det. Det var det bästa man kunde ge. Man hade lagt hela sitt hjärta i det. Det är att vara rik inför Gud. Att hålla liksom, wow. Gud, jag ger dig detta. Det är det bästa jag har. Det kanske inte i världens ögon. Men ett mamma varit ju överlycklig för det där. Men alla andra som såg det tänkte, vad är det för grejer de har hängt upp på väggen? Eller hur? Det ser ju inte klokt ut. Men i mammas ögon så var det underbart. Och när vi kommer till Gud med det bästa vi har, så väcker det någonting i faderns hjärta. Så väcker det någonting i Guds hjärta. Så öppnar det någonting i Guds hjärta, i Guds liv, som Gud bara liksom blir överlycklig för att ge honom det första. Paulus skriver i första Korinterbrevet att vi måste tänka på hur vi bygger våra liv. Och att en dag så kommer det att bli uppenbart hur vi bygger våra liv. Vi kommer ställas till svars inför Gud hur vi har byggt våra liv. Och en dag ska pröva det, säger han, som i eld. Och så säger Paulus, man kan bygga med hö och strå. Och man kan bygga med guld och ädla metaller. Höet och strået, när elden kommer, så kommer det brinna upp. Men de ädla metallerna och guldet kommer att bestå. Och då tänker jag, när jag läste det där, att hö och strå är någonting som växer synligt, som man kan se. Det är ovanför ytan. Medan guldet och de ädla metallerna är något som man hämtar underifrån, inifrån, i det som inte är synligt. Det var helt uppenbart att den här rike mannen hade mycket halm och strå. Han hade så stora, han var fullproppat med halm och strå. Och alla som såg, som gick förbi den här rike mannen, bara tänkte, här är en framgångsrik människa, fantastiskt. Men det var inte så fantastiskt, eller hur? Så det är också att vara rik inför Gud. Det är inte det i första hand som syns på ytan som gör dig och mig rika inför Gud. Utan det är de ädla stenarna, det är guldet, det är det som är på insidan. Det som verkligen betyder något. Det är därför Bibeln säger, bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Det är här på insidan. Värderingarna, tankarna, passionen, hjärtat, det som är viktigt. Det är inte det yttre. Det är liksom inte, ni vet, vi lever ju i en sån otroligt exponerad tid liksom, där vi tror att bara vi lägger upp det på Instagram eller på Facebook, liksom det synliga med olika filter och så vidare. Många som följer. Men det är inte det handlar om. Det är ditt hjärta, om du vill vara rik inför Gud. Det är det som är det värdefulla. Det är vårt inre. Och i Guds rike så är det omvänt. Det är saligare att ge än att få. Om du vill vara rik inför Gud så är det en omvänd rörelse. Det är inte, hur kan jag få så mycket som möjligt? Hur kan jag leva ett så gott liv som möjligt? Som är tonen. I Guds rike så är det generositet, givmildhet som gäller. I Guds rike är det att sätta andra högre än mig själv. I Guds rike är det att se att allt som jag har fått är en gåva från Gud. Och ju mer jag har fått mig anförtrott, desto mera har jag att stå för en dag. Så när Gud välsignar oss, för det gör han, för Bibeln säger ju det. Att när vi prövar Gud, när vi bär in vårt fulla tionde i förrådshuset, då öppnar han himlens fönster för oss och låter det strömma ut välsignelser. Det är inte fel att vara välsignad. Det är inte fel att vara rik, men det är fel att leva för det. Men när du och jag förstår att jag har fått mycket så att jag kan välsigna många, då blir det en rörelse som Gud har tänkt. Och då blir du och jag rik. Vi köper ju inte Guds välsignelse, det är inte det jag säger här nu. Det hoppas jag att du inte hör. Men då blir vi rika inför Gud. Och därför lever vi i ett land där man ändå förhållandevis får säga att de allra flesta globalt sett i alla fall, vi är rika. En del är rikare. Men globalt sett är vi rika. Vi har fått mycket. Och jag tror att Gud har tänkt. Gud har välsignat dig och mig av en orsak. Ge det vidare. Ge det vidare. Förmedla det vidare. Låt det du har fått växa genom att vara generös, genom att vara en givare, så att du blir rik inför Gud. Det är den väg som Jesus vandrade. Det är den väg som Gud talar om. Gud, han är den största givaren av alla givare. Han är alla goda gåvors givare, står det. Eller hur? Och den största gåvan som Gud har gett oss är: så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Jesus största gåva till oss, det var att jag ger mitt liv för er. Jag gör det av kärlek, jag gör det av fri vilja. Jag ger mitt liv för er. Och sen, som grädde på moset, höll jag på att säga, som lök på laxen, så ger Gud oss hjälparen, den helige ande. Den helige andes gåva in i våra liv. Och som om det inte vore nog, så har den helige ande ett helt gåvopaket. Eller hur? Han har så mycket gåvor att ge till oss. Nådegåvor som han vill ge åt våra liv. Och jag bara tänker mig, jag menar, här vill jag ställa mig. Jag vill stå i den strömmen av givande, av välsignelse. Men då måste girighetens ande brytas över mitt liv och över våra liv. Där vi får gå Guds vägar. Och jag tänker att den här tiden som vi lever i nu behöver människor som inte låter girigheten styra våra liv. Människor som har sin skatt hos Gud och som är rika inför honom och som har lagt ner sina liv för att leva för honom och att leva för hans syften på den här jorden. Det är vad vårt land och vår tid behöver. Och kanske Gud kallar dig här idag. Kanske Gud utmanar dig här idag. Att liksom vända fokus ifrån vad du själv kan få ut till vad du själv kan ge. Att dela med sig. Att ge vidare. Att Guds rike får växa. Att Guds rike får ta en synlig plats. I vår stad. I vårt land. Då behöver vi människor. Som är rika inför Gud. Som är rika inför honom. Och som blir en gåva till den här världen. För jag tänker att det är så det är. När vi ger våra liv i Jesu händer. Då blir vi en gåva till den här världen. Du, Jesus har välsignat dig för att du ska vara till välsignelse. Bakom dig, tillsammans med dig, i dig, så finns han som är större än den här världen. Och han säger, jag tror på dig. Jag vill använda dig. Tack för klockan du gjorde. Tack för det du gett mig. Och det lilla som vi ger till Gud, det gör han något stort av. Det gör han något fantastiskt av. Men han kan bara göra någonting av det som vi överlämnar i hans liv. Eller i hans händer. Det är bara det han kan göra någonting av. Det vi behåller för oss själva, det har vi för oss själva. Men när vi ger, säger Gud, allt jag har, det tillhör dig. Jag är din förvaltare. Jag är din tjänare. Då ger vi möjlighet för Gud att liksom gå in och välsigna våra liv till att betyda någonting mer än bara för oss själva. Nu ska vi be tillsammans. Halleluja Jesus. Den rike dåren.